Hej och välkommen till 2x25 minuter som produceras av tradevenue.se. Idag har jag inte med mig Ludvig Sundström, utan det är bara jag, Carl Mikael Syding. Men jag har med mig Börspodden-killarna John och Johan. Det här är första intervjun i 25 minuter. Och vad passar bättre då än att knyta ihop hela cirkeln med Börspodden som intervjuade mig för ganska precis ett år sedan? Det var ju faktiskt det som fick fart på min blogg och sen ledde till att den här podcasten blev till. Jag kommer fråga John och Johan lite grann om deras bakgrund, hur olika de är och hur det är att jobba ihop så tätt som de gör både med podcast och trading. Inte minst i ljuset av deras helt olika handelsstilar. Vi kommer också prata om hur man lär sig av sina misstag, lite om framgång och meningen med livet egentligen och hur mycket pengar faktiskt betyder. Vi kommer även behandla svårigheterna med att skilja på jobb och fritid när man jobbar för sig själv och hur man upprätthåller en typ av disciplin och fortsätter att lära sig saker när man egentligen kan slappa och hänga på sociala medier om man vill. Dra igång en liten sång här.
Jag hör det.
Come on.
Skulle vi inte ha någon intervju här eller?
Johan är tydligen lika stel som i ert eget program. Så då skiter vi det där. Hej.
Hej, hej.
Tjena.
Vi drar igång på rakt av här helt enkelt. John.
Ja.
Under dina första 18 år, är det någonting liksom särskilt du vill berätta? Någonting karaktärsdanande som har gjort dig till den du är?
Om min svåra barndom.
Ja, vad som helst. Plugg eller mobbing?
Nej, men det som jag gjorde väldigt mycket när jag gick i gymnasiet, det var att spela strategispel och fotbollsmanagerspel som var min absoluta höjdpunkt på fritiden. Så jag brukar säga att jag spelade bort min ungdom på Championship Manager 2.
Och var det bra skulle du säga? Lärde du dig någonting som du har användning av nu?
Ja, jag lärde mig mycket om engelsk fotboll, vilket jag har nytta av. Men det var ju lite också hur man skötte ekonomin i klubbar och pengar in, pengar ut, köpa, sälja spelare på en ganska lätt nivå. Men det var kul och jag tror det var bättre att spela det än att kanske spela något annat spel.
Men så mer ekonomikunnande än till exempel något som appliceras på aktiehandel?
Ja, man fick i alla fall ett intresse för det här med ekonomi och hur viktigt det var att ha pengar på banken för att kunna även lyckas på planen.
Mm. Och Johan?
Det är nog en ganska normal barndom sådär. Inget speciellt. Jag kan väl nästan känna att jag var snarare liksom väldigt naiv länge på något sätt. Att jag växte upp i en väldigt liten stad, spelade fotboll, kärnfamilj, ja, inget speciellt alls. Och att det blev snarare att jag hade absolut ingen koll på aktier eller börsen under en ganska lång period, utan det kom väl snarare under universitetsperioden.
Om man idrottar på hög nivå så kan man åtminstone få en viss typ av disciplin. Vilken nivå spelade du?
Inte ens det kan jag skriva under på. Det var ganska låg nivå då. Jag slutade innan det blev senior fotboll. Det var fotboll jag spelade mest då, så att jag slutade innan det blev senior fotboll av det.
Vi brukade annars på Futuris på anställningsintervjuerna faktiskt fråga om folk hade idrottat på just hög nivå som ett bra kriterie på om de orkade gå upp tidigt på morgnarna när kompisarna låg bak i så lite sådär.
Mm. Johan var väldigt bra med kast med liten boll.
Okej, snyggt. Har du haft något vanligt jobb, Johan?
Ja, det har jag. Jag började som alla andra som ville in i finans, så började jag på låg nivå. Jag började på Stockholmsbörsen först och jobbade med att ta fram diverse statistikuppgifter till medlemmarna där. Och sen så blev jag aktieanalytiker på en liten firma som heter Remium.
Fick du de här jobben direkt eller har du misslyckats på någon jobbintervju?
Ja, jag gick nog på ett antal intervjuer som jag misslyckades på en del också, det gjorde jag.
Finns det någon bra lärdom från vad du sa som du tror var fel, eller var du bara fel person?
jag tror att jag var rätt kass. Så att jag förstår att jag inte fick de där jobben. Jag gjorde nog inte något särskilt bra intryck och var säkert lite för nervös. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle säga, tror jag. Sådär. Ja. Hade ingen koll helt enkelt.
John, jag har fått tipset någon gång att man ska undvika att pitcha sig själv. Man ska inte liksom se det som en jobbintervju när man går på en jobbintervju, utan man ska se det som en konversation helt enkelt. Får du någon känsla av det? Hur har du själv gått på dina intervjuer?
Jag har varit på rätt många intervjuer. Jag tycker att jag har lyckats att få nej på rätt många jobb. Så det är svårt. Ofta är det ju väldigt många andra kompetenta som söker, och ofta har ju arbetsgivaren redan bestämt sig nästan vilka som den vill ha. Så att ibland kan det vara, när man har varit på andra sidan kan man nästan ha känt att det är kört för de som kommer in som nummer 3 och 4, men man vill ändå ha ett litet urval.
Ja, alltså du som lyssnar kan ju ta till dig av att man får nej på jobbintervjuer helt enkelt. Och det, som ni hör, det behöver ju inte alltid bero på att man själv säger något som är fel, utan det är helt andra saker som styr.
Nej, de gånger när jag har fått jobb så har det ju oftast varit för att det gäller att sticka ut. Till exempel när jag fick jobbet som trader på Remium så skickade jag in hela min K4 blankett till dem, vilket de tyckte var väldigt intressant, där jag hade gjort hundratals affärer. Och ja, för en kille som då hade nyligen pluggat så var de imponerade av det och ville ta in, så hade vi lite diskussionsunderlag. Och även att jag hade gjort FN-tjänst var något som jag försökte sticka ut på med, och även har lyckats med i viss mån.
Funkade FN-grejen, tror du?
Ja, jag lite att det kan vara något annorlunda.
Annars den där grejen med K4-blanketten, jag har aldrig hört någon som har fått pluspoäng för att ha redovisat sina egna affärer. Ja.
Jag kanske hade tur med en konstig chef.
Vad läste du på högskolan?
Civilekonomprogrammet i Uppsala.
Har du använt någonting av det du lärde dig?
Man har ju använt rätt lite faktiskt, och jag tycker att man skulle kunna korta ner de här högskoleutbildningarna rätt ordentligt. Å andra sidan, så för att passa in i det här samhället och få tillträde till många jobb så gäller det att ha den här examen, och är ju väldigt lite av ett frikort för att komma in i finrummet.
Vad säger du, Johan? Tycker du att man ska läsa på högskola?
Jag håller väl med om där. Alla kan ju inte bli startup-miljonärer, och alla kanske inte har den läggningen heller. Många vill ju ha ett vanligt jobb, och då krävs det ju faktiskt någon typ av formell utbildning oftast. Det är mycket svårare idag att jobba sig upp från golvet upp till toppen på något sätt. Så att jag tror att det kan vara bra att ha, men jag håller med också om att det finns, just ekonomutbildningen i alla fall, så känns det som att det fanns mycket som inte gav så väldigt mycket i slutändan, och man kan nog korta ner den där ganska mycket. Och passa på också att göra andra saker under utbildningen och försöka, för det finns ju verkligen tid till det. På tal om det här med att sticka ut och försöka ha någon typ av edge när man söker jobb, för att nu finns det ju så fruktansvärt många ekonomutbildningar, så att bara att ha en ekonomexamen är ju inte alls något som garanterar dig ett jobb längre på det sättet som det kanske var för 15 år sedan eller något sånt.
Och sen ska man ju komma ihåg att bara för man inte har den här ekonomutbildningen eller civilekonomexamen så är det absolut inga dörrar som är stängda, utan det gäller bara att jobba in sig hårdare på något annat sätt. På både när jag jobbar på Kauting och på Remium så var de bästa mäklarna folk helt utan utbildning. Så att det är ingenting som hänger ihop. Men då gäller det snarare att få någon personkemi eller komma in på något annat sätt. Men det finns absolut möjligheter. Och sen är det ju så med universitet och högskolor att det finns ju inget som förstör folks initiativförmåga så mycket som de, med att verkligen göra så att man inte vill prova sina egna idéer, utan man tar gärna det säkra för osäkra och börjar på Deloitte eller Ernst & Young istället för att prova något helt annat som förmodligen har minst lika stor chans att lyckas som en karriär inom de där företagen.
Jag håller med fullständigt. Jag brukar säga att man inte ska läsa på högskola, men jag tycker att det kanske är en smartare variant att om man kanske liksom ändå är med i samhället men lägger väldigt mycket tid vid sidan av istället på att faktiskt utveckla riktiga skills och försöka motverka den här strömlinjeformningen. Man blir väldigt fyrkantig på högskola helt enkelt. Mm. Men okej, okay, nu tog ni er in i finrummet Kaupthing och Remium. Men har valt att lämna det. Johan, varför då?
Ja, för min del var det nog en kombination av att jag hade sparat ihop så mycket pengar så att jag kände att jag vågade ta det steget och pröva själv. Och sen också att jag gillade inte riktigt branschen, kan man väl säga. Jag var ganska trött på att vara analytiker då när jag slutade och kände att det, ja, jag ville testa något nytt helt enkelt. Så det var en kombination.
Och John?
Jag tyckte också att det skulle vara väldigt kul att prova att vara trader. Jag hade ju, tror inte i närheten så mycket flis som Johan hade när han slutade. Utan jag var nog rätt tunn is när jag gav mig ut. Däremot så gjorde jag ju, till skillnad från Johan, så gjorde jag ju precis samma sak på Remium som jag då gjorde när jag blev egen trader eller daytrader, vilket gjorde att jag kände att jag var rätt confident med att lyckas. Och jag kände också så att om det någon gång man ska prova, så var det ju när man inte hade några barn och ingen att försörja, utan man hade möjlighet då att kanske om man efter ett år och falla tillbaka in i ledet igen och återgå till ett vanligt yrkesliv. För att man ska inte vara jätteorolig för att lägga ett år på något annat och testa det.
Nej, och jag tror också det här du säger med att inte ha för mycket annat ansvar vid sidan av är viktigt. Annars så det är risken är rätt stor att man blir stressad oavsett om man sitter som sin egen och det enda man har att falla tillbaka på är daglig trading. Och nu, tycker ni att ni jobbar? Känns det som ett jobb, eller känns det som, jag vet inte, när du slutade, John, tänkte du att det ska bli så himla skönt utan chef och alla pengarna går till mig och sådär? Blev det så?
Ja, men det blev precis så bra som jag hade hoppats. För att framförallt när man jobbar på sådana här andra firmor så är det ju oerhört mycket pengar i overheadkostnader och man ska betala sin egen plats och en del av lokalen och sekreteraren och så vidare. Så, och med det förmånliga skattesystemet vi har här så blir det ju väldigt mycket en krona in, en krona i vinst. Och ja, och sen var är det ju väldigt, väldigt skönt och har passat mig väldigt bra att inte ha någon chef. Och man ska planera semester och man ska täcka upp för varandra och den typen. Så att det har varit en enorm frihet. Och även om jag bara jobbar på Remium i 3,5 år och är extremt glad att jag fick chansen att jobba där, så skulle jag faktiskt kunna tänka mig att jag borde slutat ett år tidigare.
Ja, det är precis vad jag själv sa. Men jag tror också att det är ganska bra att hänga kvar lite extra, samla undan lite pengar och se till att man undviker att gräma sig ifall det blir för jobbigt. Johan, tycker du att det går bra att skilja mellan jobb och fritid med de här arbetsformerna?
Alltså, just det här jobbet, att hålla på med börsen, jag tycker att det är ganska svårt ändå att skilja mellan just vad som är jobb och vad som är fritid. Just eftersom att det är alltid någon marknad som är öppen. Och nu har vi ju tillgång till information precis hela tiden med Twitter och med allt på internet. Så att det blir väldigt lätt att man ändå kikar lite grann på kvällen. Hur går det i USA? Eller man kollar på Twitter. Finns det något intressant? Eller man kommer lätt in i den karusellen. Så att jag tycker nog att det kan vara ganska svårt att koppla bort, helt klart.
Och sen har ni lagt till det här med podcast också. Vems idé var det egentligen?
Det var nu Johans i grund och botten. Han är ju den som ligger längst fram tekniskt av oss. Så han kom på möjligheten att vi också skulle kunna göra det.
Gör inte det ännu svårare det här med jobb och fritid? Och för övrigt, hur hinner ni med egentligen? Är det inte stressande att sitta och intervjua folk och prata när börsen rullar på i bakgrunden?
Just den grejen tycker inte jag är så farlig, utan det är mer ett sätt att man hade ju ändå alla de här, man hade ju den här kunskapen och den här, man följde nyhetsflödet och man gjorde ändå allt som vi gör inför varje podd. Det gjorde man ändå på något sätt. Så att det har i sig inte adderat jättemycket, utan det har väl snarare gjort kanske att man har fått en liten extra push att lära sig lite mer om något nytt ämne, eller så har jag i alla fall sett det, att det har gett mig någonting på det sättet. Så att jag tycker att den biten är snarare positiv, för jag var ganska trött också på att bara vara en trader. Det har aldrig varit något som har lockat mig egentligen, utan det var liksom ett nödvändigt ont på något sätt för att försöka tjäna lite pengar. Så att starta podden var nog ett lyft på det sättet för mig.
Mm, det kanske till och med skapar lite extra disciplin. Ni har liksom en gång i veckan då ni faktiskt ska ut och prata inför 50-60 000 personer.
Ja, absolut. Så är det ju. Så att, på det sättet så det har ju bidragit, tycker jag, till allt möjligt.
Du berättade om att du har ju ändå de här rutinerna för hur du tar dina affärer. Kan du beskriva dem i korthet? Vad gör du egentligen?
Ja, menar du då som liksom en trader eller som en...
Ja, jag menar, nu har du ju redan en portfölj som är igång, så att det blir lite speciellt. Men om du vill göra en ny investering, det kan vara en IPO eller vad som helst, hur går du tillväga?
Ja, då börjar jag med att, eller snarare när det gäller, man får skilja kanske på om man ska titta på en ny IPO, om man försöker se det här något vettigt och liksom satsa pengarna i, eller om man bara tittar runt på saker och läser om saker och hittar någonting som man tycker att det här ämnet verkar intressant, här ser jag liksom att det finns, här kanske det finns en investering att göra. Och att man då börjar borra sig djupare. Det kan ju vara ett bolag eller en sektor eller vad som helst egentligen, en trend. Och sen försöka bena ut vad är det här någonting som ser vettigt ut rent prismässigt, där det finns pengar att tjäna och där marknaden kanske inte prisar in det som jag ser på något sätt. Det är väl grund.
Bygger du modeller? Ligger det liksom mycket fokus på siffror eller ligger det mer fokus på verksamhet och idé?
Ja, nu för tiden så är det väl väldigt mycket mer enkla modeller än vad man gjorde förr när man jobbade som analytiker, utan man orkar inte lägga ner så mycket detalj, liksom gå ner i detaljerna på samma sätt längre, men det har nog skiftat snarare mot liksom affärsmodell och ja, hela den biten istället.
Vi kanske kommer tillbaka till dig, men jag hoppar till John nu. Du känns ju liksom lite mer som att du skjuter från höften och gillar mycket risk och lite speciella bolagsidéer. Om det är någon som går in i spelbolagen, så är det du och så kör Johan verkstadsindustrin.
Ja, vad gäller daglig handeln så är jag inne och grottar i betydligt fler bolag än Johan. Ofta så har jag ju tradat mellan 10-20 bolag som jag är inne och köper och säljer i varje dag. Så att det blir också mycket översiktligare i många saker det jag gör. Och mycket har man ju i huvudet som man har samlat på sig genom åren. Jag jobbar ju extremt lite, eller jag jobbar inte med någon modell överhuvudtaget. Jag har inget Excel-ark på min dator. Och jag...
Är det mer momentum-investeringar?
Ja, både och, rapporter och händelser. Jag brukar ha ett papper framför mig och sen skriver jag ner bolagsnamnet och gör pil upp eller pil ner. Och det betyder köpa eller sälja inför morgonkålen och under dagen.
När du pratar i podden så låter det lite grann som nu har jag hört att omsättningen är på väg upp i det här bolaget och folk har inte riktigt fattat ännu. Och det är också ganska billigt och lite bortglömt. Nu kör jag.
Ja, men det kan ju vara så. I de här mindre bolagen så blir det ju mycket av lite av en chansning när likviditeten kanske inte alltid är där. Så man får köpa när det finns läge och sälja när man kan och inte när man måste, som det heter. Men ofta tar jag inte jättestora positioner i den här bolagen eftersom jag vet hur ofta jag har fel. Och det är väl en av mina styrkor att jag är väldigt medveten om hur lätt det är att ha fel och hur ofta ens känsla är helt fel. För som till exempel så för några poddavsnitt sen sa jag till Johan att nu får jag känsla av att börsen verkligen ska lyfta och att vi kommer se nya toppar, och sen gick börsen ner varje dag i en vecka eller nästan 2 veckor. Och då skypar jag med Johan och säger, nej, nu är jag helt säker på att det bara kommer kollapsa allting. Och sen går den upp i en vecka efter det. Så att det är ofattbart svårt att veta hur index och börsen ska gå. Johan bettar ju lite i index och jag brukar säga att det är svårt att veta om en aktie ska gå upp eller ner. Och då veta hur alla jordens aktier ska gå är nästan omöjligt. Så att ja, det är imponerande.
Hur går det för er? Vem är bäst?
Johan är nog en några strå vassare på många grejer. Och han är ju blygsam av sig, men de casen han har hittat genom åren är ju snarare någon typ av att han borde komma in i Hall of Fame som en av de yngsta. Och kom ihåg på Remium när jag satt och köpte SSAB för att det var P-tal på 4 till min privata portfölj som i princip förintade, så hade han letat upp det lilla bolaget NetEnt som man kunde köpa för 10-15 kronor. Och ja, vi vet ju alla vart det står idag. Men min styrka är ju den dagliga intjäningen på inga enorma summor, men dag efter dag så gör det att det ja, går hyfsat för mig med.
Ja, men John är ju en mycket bättre trader. Han är ju en trader och jag är inte en trader egentligen. Och det är väl kanske mitt största problem just ur trading-synpunkt, att jag har någon slags mismatch mellan i min liksom tidshorisont. För att jag gör kanske analyser på mycket längre sikt och sen så har jag den synen. Men det funkar kanske inte på intradagsbasis lika bra. Så att det kan bli lite problem för mig just därför i tradingen. Och därför jag är inte en särskilt bra trader helt enkelt.
Hjälper eller skälper er att ni är så olika i er ansats och sitter tätt intill varandra?
Svårt att veta, men det är alltid bra att få lite olika input. Och jag har ju haft extremt mycket nytta av att sitta med Johan, framförallt under rapportperioder, då jag oftast frågar, är det bra eller dåligt? Och sen gör jag efter det. Så där har jag haft mycket nytta. Jag vet inte om Johan har haft någon nytta av mig.
Jo, men det har jag absolut. För att jag kan ju ganska lätt också låsa mig vid en åsikt och kanske hålla kvar den lite för länge. Och då kan John vara en ganska bra väckarklocka där, för att han är mycket snabbare på att ja, känna vart vinden blåser, i alla fall på kort sikt.
Jag tycker att det är ganska viktigt för den som lyssnar på det här att höra hur man kan lyckas med två totalt olika strategier egentligen. Att det är inte liksom så att det finns en formel för hur man lyckas investera på börsen, utan man kan, framförallt är det viktigaste att man gör någonting som resonerar med sin egen grundpersonlighet.
Ja, det tycker jag är helt fantastiskt vilka möjligheter som börsen erbjuder på att man kan tjäna pengar på så väldigt många sätt. Det gäller bara att vara tillräckligt intresserad och påläst, så har man väldigt goda möjligheter att tjäna pengar på sin strategi, vare sig det är ställa ut optioner eller trada småbolag eller trada rapporter eller ja, i princip vad som helst, bara man vet vad man gör.
Och hur läser ni på? Vad har ni för informationskällor?
Man läser ju mycket bolagsrapporter. Inte gottar ner sig i detaljerna, men översiktligt hur balansräkningen ser ut, hur mycket pengar de borde tjäna, värderingen och sådana grejer. Sen även tittar man ju lite vilka ägarna brukar fungera och även försöka tänka lite på de här längre trenderna som kan vara ofattbart lönsamt om man träffar in till exempel de som har varit inne i 3D-printing eller fingeravtryck. Hittar man de här längre trenderna så finns det ju enorma möjligheter, och lite som Johan hittade spelbolagen när de var relativt nya på börsen. Så Så ja, även där finns det många sätt att hitta ett sätt att tjäna en hacka.
Hjälper Twitter någonting, eller är det snarare en farlig informationskälla? Finns det några informationskällor som ni medvetet undviker?
Jag tittar i princip aldrig på Twitter.
Jag började väl i början när Twitter kom, när man började använda Twitter för ett par, tre år sedan kanske, så tyckte jag att det var fantastiskt bra och ja. Men jag har börjat svänga lite grann. Jag tycker kanske att det blir lite för mycket noise liksom i flödet och att man, det är lätt att gå bort sig lite grann och det blir väldigt mycket, ja, mycket information som kanske inte är så viktig egentligen. Och informationen man får där är ofta väldigt, det är ju bara en liten skrap på ytan på något sätt. Och ja, jag funderar på om man kanske ska dra ner Twitter-tiden eller ta bort Twitter helt och hållet för att det blir fel fokus på något sätt.
Mm. Man får ju säga mycket att Twitter är, det är lite som underhållning. De här 160 tecknen blir man inte fullärd på och det är ju entertainment och det kan vara extremt kul. Så där tittar jag mycket, men just för att söka info tror jag att det finns roligare källor.
Det finns ju klart guldklimpar som man har hittat, men det är ju lätt att man fastnar och sitter en timme på kvällen och liksom scrollar Twitter och kanske läser någon artikel här och där. Istället för att den tiden skulle man ju kunna ägna till någonting antagligen mycket mer givande, tror jag. Så att ja, jag börjar svänga lite där och är tveksam till hur bra Twitter är egentligen.
Det är faktiskt dessutom så att hjärnan triggas igång av det här snabba, korta informationsflödet och gör det. Man pratar ju om MTV-generationen som liksom inte kan fokusera på en hel film i taget utan måste växla hela tiden. Och Twitter kan funka så på hjärnan också, att man kan tappa förmågan till djupt och fokuserat arbete. Det är väldigt, väldigt enkelt att läsa bara en tweet till.
Mm. Ja, verkligen.
Tycker du att det har blivit svårare att handla nu? Jag tänker framförallt på hur centralbankerna rycker i marknaden och inte minst high frequency trading som tar över mer och mer av den totala omsättningen.
Det är ju både ja och nej där. Och som när jag började trada på frilansbasis så handlar man ju nästan bara de stora bolagen. Men det var ju där kring 2010 som datorerna verkligen gjorde sina intåg på börsen och nu är det nästan omöjligt att kunna trada dem, utan det får ju bli en typ av swingposition. Så att man har ju fått gå ner några bolag och där tror jag fortfarande att vi människor har ett relativt bra överläge mot datorerna. Så jag skulle inte säga att det har blivit alltså både svårare, men även att det är ju en tuff marknad och det har ju aldrig funnits så mycket traders där ute heller som det gör nu. Och det var ju någon som sa att det är flera års väntetid för att få en plats i Nordnet-rummet och det finns flera sådana här ställen där det är traders som sitter ihop i grupper. Och det är ju tecken på att, ja visst det är svårt, men det kommer alltid vara svårt att tjäna lätta pengar på börsen och jag tror det inte är mycket svårare nu än det kanske har varit förut.
Det är egentligen bara ett annat spel om man får anpassa sig.
Ja, jag brukar ju säga att traders är lite som hyener, att de är där det finns lite dött kött att äta upp och det är bara att de får förflytta sig under nätterna till någon annanstans och det är väl kanske där vi är nu.
Johan, tror du att det här eventuellt förändras framöver? Har människor en plats på marknaden om 10 år?
Jag tycker nog ändå att jag håller med om det som John säger, men jag ser också hur mycket bättre maskinerna har blivit bara på 5-6 år. Att i början så när de kom in och ja, började dominera i storbolagen så var det ändå så att det var ganska enkelt att se vilka strategier de hade och hur de gjorde och på något sätt ja, kunna tjäna lite pengar på det också. Nu går det inte riktigt på samma sätt längre och de har ju förändrat sitt sätt att handla väldigt mycket på de här åren. Och jag tror att den utvecklingen kommer att fortsätta. Jag läste för ett tag sån här om hur de mest teknikdrivna hedgefonderna i USA nu börjar experimentera med självlärande algos som som liksom lär sig av sina misstag och då utvecklas. Och ja, vem vet, det är ju, jag skulle inte bli förvånad om det blir svårare och svårare bara. Så att, jag är inte helt säker på, det är klart att det kommer alltid gå att tjäna pengar på något sätt, men lättare kommer det ju inte att bli i alla fall, tror jag.
Å andra sidan så, vi är ju alla redan någon slags fusion mellan teknik och människa. Från allra första början så var det ingen som hade några grafprogram. Mm. Och nu har alla det. Och om 10 år så kanske alla kan koppla upp sig mot någon av Google eller Alphabets produkter och bara tweaka parametrarna lite grann så att liksom alla egentligen är på samma playing field.
Mm. Ja. Och sen vill jag lägga till nu när rapportperioden startar att det finns ju inget roligare än när datorerna gör bort sig fullständigt för att de är programmerade på att kanske köpa jättemycket aktier om rörelseresultatet är bättre och sen blir det 2 miljoner bättre, så lastar den en aktie för 20 miljoner som den får sälja på, som alla traders då kan sälja på när de kanske guidar för sämre utsikter. Och det här brukar hända 1 eller 2 gånger varje rapportperiod och det är väldigt, väldigt kul och lönsamt.
Ja, jag tänkte också, generellt den här utvecklingen tror jag ändå gynnar, alltså att man har en lite längre horisont om man nu tradar eller investerar eller vad man ska säga. Jag tror att konkurrensen på väldigt korta tidsintervall tror jag ändå blir tuffare och tuffare på något sätt. Och att det så, som man ska förutspå någon slags utveckling, så tror jag att man får gå mer åt att ha lite längre sikt i sin handel.
Jag säger till alla jag kommer åt att absolut inte göra vad jag gjorde och jobba inom finans eller på en hedgefond eller en sell-side firma. Vad säger ni själva om att jobba som daytrader? Ska en 18-åring sikta på det?
Daytrading har ju förändrats mycket, utan det är ju väldigt få här i Sverige som sitter och snurrar Fingerprint för 200 miljoner om dagen. Utan det finns ju många variationer av att vara daytrader, att man snarare är någon typ av investerare som både daytrader lite, som har lite swingportfölj och kanske någon längre portfölj. Och ja, varför inte? Om du är 18, har lite pengar, så testa och se om det kan vara något för dig. Det är ju bara ett av många yrkesval. Jag tror ju att du förmodligen lär dig mer på det än att göra ditt första år med att hämta kaffe på Ernst & Young.
Ja, fast ja, i grund och botten så tycker jag nog ändå att man, ja, det finns bättre grejer att hålla på med på dagarna, tycker jag. Men så att om jag fick ge ett råd till någon som ännu inte gett sig in i den här härvan, så skulle jag nog ändå föreslå att man försöker titta sig omkring och se om det inte finns något annat här i världen som man kan hålla på med. Som, ja, faktiskt.
Ja, kul att han målar upp en sån positiv bild av vårt liv.
Nej, men jag menar bara att det finns mycket spännande som händer nu liksom inom teknik och allt möjligt. Lite som du är inne på, Syding. Så att jag tror ändå att möjligheterna inom många områden är ganska stora. Och jag tycker att man ska kolla där först i alla fall.
Hur gör du, Johan, för att fortsätta och hålla dig på tårna och lära dig saker och liksom hänga med i hur marknader och annat förändras? Har du tid över för fokuserat lärande?
Ja, på lite mer överskådlig basis så var vi inne på det här med podden, men annars så försöker jag ändå hitta någonting som jag tycker är intressant. Till exempel för några år sedan så blev jag intresserad av 3D-printing, så då köpte jag faktiskt en 3D-printer från USA. Och lite böcker om det och ja, läste på om det för att försöka få någon slags bättre bild om vad det här egentligen är. Så att när jag hinner så försöker jag ta mig den tiden ändå. Och det har man ju ändå möjlighet till när man har det här jobbet, för att det finns ju som sagt ingen chef som tvingar dig att gå ut på ett kundmöte, utan vill du sätta av en eftermiddag till någonting så kan du göra det.
Det gäller bara att också ha den interna disciplinen och inte då lägga 2 timmar på Twitter eller YouTube.
Exakt. Och då måste man också känna det här. Man måste ha, i alla fall jag måste ha det här extra intresset för någonting. Så jag vill känna att det här känns spännande på riktigt. Det är väldigt svårt för mig att göra någonting som inte känns, att läsa på någonting som känns bara lite halv skoj sådär, utan jag vill verkligen brinna för det i så fall.
Och John, mer kanske lärande ur den rena liksom, trading-aspekten. Skriver du upp dina förlustaffärer, analyserar dem, funderar på vad gjorde jag egentligen fel här? Och med tiden skapar någon typ av best practice-lista som du kanske kan kolla på innan du gör samma misstag igen.
En av anledningarna till att jag slutade på vanliga jobb var ju det här med pappersarbetet. Så det har jag helt downsized. Jag tror inte jag har sparat eller skrivit ner ett enda papper sedan 2010. Så att det finns ingen som helst dokumentation på mina kunskaper om jag har något. Utan det här är, jag ser det lite mer som att man är en snickare. Att det sitter i ryggmärgen det man gör. Men ofta är det ju så att framgång föder framgång. Att går något bra så är det roligare och man lär sig mer. Och det är ju något som ofta har fått mig att gräva djupare i saker och i bolag och så. Att det har varit lyckosamt på något sätt. Säger jag även fast liksom, när man tänker efter på de absolut bästa affärerna eller många dubbla bolagen man har varit inne i, har det ju varit i princip scambolag som man inte har fattat att det har varit scambolag för innan man blev så här rutinerad och bitter som man har blivit nu. För en av mina absolut bästa affärer var när jag ägde Morphic och verkligen trodde på det här med bränsleceller. Och alla som var mycket duktigare på mig med aktier sa att det här kan inte bli något. Det här är bluffmakare bakom det här bolaget. Och aktien gick från 5 till 10 till 20 till 30. Och då, på någon konstig anledning, sålde jag då. För att alla tjatade på mig och sen kollapsade i bolaget. Så att det är mycket tur som ska till.
Ja, det är ju svårt att bilda någon regel av det där att man inte ska hålla på med det. Även om regeln hade du förlorat alltihop, så hade kanske regeln istället varit jag ska inte hålla på med sånt här.
Ja.
Så det kan verkligen slå 0-1.
Men det är konstigt hur ofta man kan läsa in sig på ett område och tro att man kan det. Och, för att jag gick ju verkligen runt och förklarade det här med bränsleceller, hur det fungerade och hur det skulle ta över världen. Och det här var ju kring 2007 kanske. Så att ja, man kan lära sig saker som man absolut inte har någon nytta av och som också visar sig vara felaktigt.
Du hade ju kunnat stå där år 2000 också och säga att fingeravtryck skulle bli någonting, och det hade ju faktiskt varit helt fel väldigt länge.
Ja, timing är allt.
Har du några handelsmantran eller någon typ av regler, Johan, som successivt utkristalliseras av dina misstag och dina framgångar?
Ja, alltså jag har också väldigt få regler på det sättet att jag har något jättesolklart regelverk som jag måste följa till punkt och pricka. Men man har ju dels arbetat upp något sätt att analysera aktier och bolag och en checklista där. Kanske inte formell, men informellt så har man det. Man går igenom massa grejer som man vet att man måste titta på. Och i övrigt så har jag väl på något sätt kommit fram till också att jag ofta... Så här saker som man märker att man själv gör ofta, det är ju att jag kanske ofta är väldigt tidig in på saker, vilket i tradingvärlden är det samma sak som att man har fel. Så att man tidig in ofta också ganska tidig ur. Så att det är saker som jag försöker kanske tänka lite mer på. Att jag ofta har den ja, och det är väl någon slags någonting som jag tror många som är lite åt contrarian-hållet känner in sig, att man går ofta in kanske lite för tidigt och det finns risk att man går ut lite tidigt också ur positionerna.
Hur tänker du kring stopplosser? Är du en stopplossperson eller är du mer en snitta ner sig person?
Jag är mer en snitta ner sig person.
och John?
Alltså Johan är nog den mest snitta ner sig personen av alla i hela världen. Är han säker på sin sak så kan han köpa tills det inte finns några aktier kvar.
Det här är ju precis den typen av, kan man säga, syrlighet som kommer fram i er podcast hela tiden. Där John anklagar Johan för att vara trög och analytisk och till exempel då snittar ner sig på bolag, aldrig ge upp. Och istället så får man höra Johan alltid avsluta en rekommendation från John med att lägga till lite snabbt. Ja, lycka till.
Ja, så kan det vara. Finns en köpare och en säljare på alla marknader.
Är det så här när ni jobbar också? Håller ni på så på riktigt?
Ja, det är väl rätt likt verkligheten.
Är det, jag förstår att det kan ju liksom vara något sätt att vakna upp lite grann på. Men det kan ju också störa ens positionstagande. Funkar det bra att jobba på det sättet?
Ja, men att det skulle störa vårt positionstagande tror jag inte. Jag känner absolut inte i alla fall. Det är inte riktigt på den nivån på något sätt att vi... Eller vad säger du, John?
Jag har ju några exempel på då jag tycker Johan har lurat ur mig ur aktier med sin negativitet. Så att visst, han är inte oskyldig. Däremot har han ju räddat mig också några gånger från bolag. Så att alltså, när man pratar så mycket aktier som vi gör med varann och andra, så till slut vet man knappt vad ens egna tankar är och varför man gör vad man gör. Och nu med den här digitala handeln då man på ett knapptryck i princip kan sälja hela den posten man har ägnat flera år eller månader att bygga upp eller tänka på att ha som ett kärninnehav, så kan man bara på liksom en sekund ha gjort sig kvitten. Och det är både härligt men också lite läskigt och kan vara extremt irriterande när man gör fel i de lägena. Och eftersom man nästan alltid gör fel på börsen, med tanke på att om man har ett innehav så går det ofta upp lite mer eller så går det ner lite mer om man hade tänkt att sälja. Så att det är väldigt omöjligt att tajma rätt. Så det finns alltid en irritation i kroppen med börsen.
Mm. Och samtidigt, nu säger du att irritationen är lite så allestädes närvarande. Samtidigt, ni båda verkar vara extremt harmoniska, kanske till och med lyckliga skulle man säga, avslappnade åtminstone. Ni sitter här inne och snackar en timme om det här, samtidigt som börsen rullar på utanför. Ni driver både podcast och liksom dagliga handel. Hur lycklig skulle du själv säga att du är, John?
Jag har ingen kommentar på sådana frågor, men för att trivas med det man gör så är det ju väldigt skönt att inte ha den här stressen som det många har som jobbar på större företag eller har chefer eller har deadlines. Att det är, vill man spela squash på dagen, vill man sticka ut och springa eller ta några dagar ledigt, så är det inte den ångesten att fråga om det eller att man får titta på telefonen om det har ringt 5 samtal. Och man har heller inga jobbiga projekt som ska vara klart utom de man har hittat på själv. Visserligen så kan ju det göra så att man gör det nästan för bekvämt för sig. Men jag tror grunden är att känna sig nöjd, att inte ha för mycket på sin agenda.
Mm. Och Johan, gör du precis det du vill göra? Eller skulle du ändra någonting om ditt net worth plötsligt femdubblades?
Ja, bra fråga. I stora drag så känner jag nog att jag gör det jag vill göra. Jag har svårt att se exakt vad jag skulle ändra på om jag skulle bli 5 gånger så rik. Men jag tycker ändå att jämfört med väldigt många andra så får man ändå säga att jag och John har gjort det vi vill göra på något sätt. Och för min egen del så när jag kände att det blev lite för tråkigt med bara trading och jag kände att det var inte riktigt det jag ville syssla med resten av livet, så kom ju, startade vi podden och den har liksom bidragit och fyllt i en del sådana hål som man kände att man kanske saknade ändå från arbetslivet. För det är ju ändå grejer som man saknar också, till exempel att man det blir väldigt lätt att man sitter instängd i sitt kontor och inte träffar så mycket folk, och podden har ju varit ett sätt att knyta nya kontakter och komma ut och lära sig från andra människor och träffa andra människor. Så att jag är rätt nöjd med hur det ser ut.
Mm, men både podden och tradingen är ju ändå jobbliknande i någon mening. Vad är det som driver dig i livet egentligen? Vad är liksom själva livet? Vad är det du vill göra varje dag? Och är det någonting sånt som du kanske egentligen borde göra mer, men, och du har utrymme för att göra det, men du gör det ändå inte?
Ja, det kan säkert vara. Det är ju såklart en väldigt svår fråga att svara på. Men det är väl någon slags, om man ska försöka, så är det väl någon slags kombination att man ändå ska känna sig liksom harmonisk med både jobb och familj och träning eller vad det nu kan vara. Att man hittar någon slags bra balans där och får det att funka bra helt enkelt. Det är väl, jag har liksom inga jätteplaner för att jag ska bli någon ny, ja, Elon Musk eller vad det nu kan vara, utan är ganska nöjd med livet som det är.
Jag kan tänka mig ändå att ganska många som lyssnar på det här, de sitter på ett kontor 40 timmar om dagen och ganska mycket ändå längtar ut därifrån utan att kanske riktigt veta var de ska någonstans. Vi börjar närma oss slutet här. Vad ska en 18-20-åring tänka på? Eller vad är det första han ska göra om han tänker att jag vill handla på börsen privat för att liksom, det ska vara mitt yrke?
Man får ju vara beredd på motgångar, framförallt när man är ung. Om man tittar på de som är traders idag är ju faktiskt de flesta rätt gamla. Det är väldigt svårt och komma ut och vara 18, 19, 20, 23, 24, 25 till exempel och lyckas, utan de som är bäst nu är i 35 års ålder nästan, för att det är så otroligt, otroligt mycket tid man måste lägga ner och så många situationer man måste varit med om, så förvänta dig inte att vara bäst på en gång, utan det här är verkligen något man får vara beredd att lägga ner tid på. Och sen är det ju lite som Stryktips och Oddset, reklamen säger, att den som lägger ner mest tid, den vinner. För har du tid att läsa igenom alla nya bolag som ska in på börsen? Har du tid att titta i rapporterna? Och ja, ju mer tid du lägger ner, desto mer fördelar skaffar du till dig själv. Och man lär sig väldigt mycket på vägen.
Och om Johan får bygga vidare lite grann på det där resonemanget, hur ska ändå den här 20-åringen göra för att bli en erfaren 35-åring som sen kan ge sig ut på allvar? Ska han helst ha ett normalt jobb och trada lite vid sidan av och läsa på? Eller vad är bästa sättet att bli den här erfarna 35-åringen?
Ja, det är en bra... Jag tror det kan ju vara ganska personligt det där hur man... Dels eftersom det finns så många olika sätt att trada på, så finns det inget solklart svar där, tycker jag. För vissa kanske det är jättebra att bara hoppa ut direkt och köra på. Medan för andra så är det tvärtom. Och jag har svårt att ge något konkret råd. Men givet hur börsen har gått också nu sista åren, ganska många år, rakt upp mer eller mindre. Så kanske det inte är heller jättebra att bara liksom kasta sig ut och lämna ett hyfsat säkert jobb för att satsa på trading. För jag är inte helt säker på att den period vi haft har varit helt rättvisande för framtiden, eller kommer vara helt rättvisande för hur framtiden kommer att se ut. Så att, ja, jag tycker ändå att det går att kombinera börsen med något annat väldigt bra. Och tror att det för många skulle vara dumt att bara lämna det man har för att bara satsa på börsen. Utan, jag tycker att många borde också satsa på att lära sig mer om börsen och ekonomi. För att det kommer ju behövas antagligen med passioner och allt sånt där. Så att, och det går att kombinera. Så att jag är inte främmande för det.
John?
Nej, jag vill inte
säga det. Har du någon förebild? Fiktiv eller riktig? Någon som inspirerar?
Jag är en person som hoppar väldigt mycket även där och kan snabbt få en idol som jag följer väldigt mycket och sen gå vidare. Och när jag var ung så följde jag fotbollsspelaren Alan Shearer väldigt hårt. Och nyligen så var det faktiskt en kille som heter Micke Syding som jag blev imponerad av när vi träffade honom med vår podcast. Jag började köpa olivoljor, omega-3-oljor. Min fru sa att du pratar mer du pratade bara om Micke Syding och frågade om jag hade någon crush på honom. Så, och även din bok läste jag och rekommenderade till höger och vänster. Och numera är jag väldigt följer många killar som håller på med triathlon och Ironman, som är min nya typ av idol.
Bra. Då tänkte jag tacka vargarna i Vasastan för att de var schyssta nog att ställa upp ganska precis ett år efter att jag blev intervjuad. Då var det hemma hos mig, nu är det hemma hos er.
Du har lyssnat på 2x25 minuter med Syding och Sundström, som produceras av tradevenue.se. Tack för idag. Hej!